Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Fråga Anders och Måns.
Där bryter jag vår signaturmelodi, och det gör jag för att läsa ett brev från Sofia i Karlstad. Mm-hmm. Hej Ankan och Månkan. Jag har blivit inspirerad av alla fina och kreativa versioner av introvignetten. Och jag som slagverkare och kulturskolelärare kunde inte motstå frestelsen att göra en version med enbart slagverksinstrument. Mm-hmm. Denna är digitalt producerad med softwareinstrumenten i musikprogrammet, men jag lovar att skicka en inspelning om jag får mina elever att spela den. Tack för en fantastisk podd, Sofia i Karlstad.
Över förväntan. Oj, nu välter vi ner lampor och grejer.
Det var lite såhär delfinsångsläge trummor låt introvignett. Och med de tonerna från trummorna säger vi varmt och hjärtinligt välkomna till den här lilla podden. Måns, vi ska svara på lyssnarfrågor innan. Hur är det med dig?
Det är ganska bra.
Har det hänt något sen vi sågs?
Jag har pysslat med trädgårdsarbete.
Igen?
Vem planterar taggbuskar i sin trädgård? Det är helt uppenbart att de inte vill vara där.
Buskarna?
Ja, men de sticks.
I reglerna till den här podden så ingår ju att du och jag måste komma ätna. Mm. Man får inte komma till den här inspelningen hungrig.
Nej.
För då sluddrar vi och så blir det väldigt svårt att klippa programmet sen.
Blir vi för dåligt humör?
Ja, så vill vi inte ha det. Har du ätit?
Jag har ätit någon slags focaccia med ägg och lax.
Fråga mig vad jag har ätit.
Vad har du ätit?
Jag tänkte jag måste ju följa reglerna, måste ju äta. Mm. Hade inget hemma förutom gårdagens korv stroganoff. Ingen ris, det hann jag inte koka. Så jag har ätit en enorm stor mängd kylskåpskall korv stroganoff.
Du värmde inte ens den?
Nej, det var för bråttom. Men annars så har jag varit i Göteborg och uppträtt. Det var svinkul. Jag var där med mina döttrar. Vi var bland annat på Liseberg. Och jag kan lova, jag var 12 år. Jag blir 12 år när jag frågar karusell. Och det är genuint roligt att som 12-åring leka med sin 13- och 14-åriga dotter. Så det var ju kanon. Men jag giggade då på kvällen. Och i min loge fanns det en sån här vattenautomat.
Vattenautomat?
Du vet, finns det något som är godare än när man är riktigt, riktigt törstig än ett riktigt kallt, gott glas vatten?
Ja, Coca-Cola.
Ja, men ändå var gott med ett riktigt kallt glas vatten.
Jag är en stor vattendrickare.
Finns det kanske något som är lite ännu godare än ett kallt glas vatten? Jo, ett kallt bubbelglas vatten.
Det var en sån automat som fanns i din loge.
På automaten fanns det 3 alternativ. 1, iskallt vatten. 2, iskallt bubbelvatten. Och 3, en virvel. Fesiumet vatten. Nu till min fråga. Vem, förlåt, i helvete väljer fesiumet vatten? Jag vet att det finns de som hävdar att man inte ska dricka kallt vatten för att det är dåligt och att det på något sätt chockar kroppen. För det första så tror jag inte på det. För det andra, om jag har fel, de hälsokonsekvenser som det eventuellt skulle kunna innebära jämfört med att bara äta en vanlig bulle tror det var minimala jämfört med att dricka ett glas lite kallt vatten. Min gissning här, Måns, ett glas vin är lika farligt som 2000 glas kallt vatten.
Jag får en liten magknip när jag dricker för kallt.
Jag hänger på ett forum på nätet. Där finns det ett gäng som kallar sig hydrohomies. De är väldigt inne på vatten. Och de är vattenkonnässörer och de menar då att man ska dricka fesiumet vatten för då kommer smakerna fram.
Okej, här kommer min.
Så de som dricker iskallt vatten, de är inte riktigt inne på vatten. Alltså. Nej, de vet inte hur man ska dricka vatten.
Här kommer min recension av det utlandet. Boo! Värdelös. Nu kör vi igång. Vi ska svara på lyssnarfrågor.
Du är ingen hydrohomie.
Varför hänger du på det forumet?
För det är lite spännande ändå att skriva om vatten.
Lugnare vatten, makligare sjö, och vid horisonten lycksalighetens ö, vågorna häver sig.
Så här skriver Pia. Hej på er, gossar. I min barndom, som utspelade sig på 1980-talet, var det ett allmänt känt faktum att man luktade illa efter att man ätit vitlök, i synnerhet dagen efter. Alltså var det många som undvek vitlök som pesten. Idag däremot äts det kopiösa mängder vitlök och ingen verkar bry sig det minsta om potentiellt dålig kroppslukt. Hur funkar det här? Har vår tarmflora lärt sig att bryta ner vitlöken så att vi inte luktar illa längre? Eller har vi så mycket vitlök runt omkring oss att vi inte längre märker lukten? Eller har vitlökssorterna genmodifierats för att lukta mindre? Eller är det rent av inbillning att vitlök framkallar dålig andedräkt från början? Med vänlig hälsning, Pia.
Det här såg ett klipp om på nätet. Mm-hmm. Och jag tvivlar ju för varje dag som går lite mer på de klippen jag ser på nätet. Men du hävdade det här klippet att förr så pressade vi vitlök.
Ja.
Och det gjorde att vi fick mycket sämre andedräkt. Om man bara mosar en vitlök och hackar den lite så får man inte den där dåliga andedräkten.
Ja, så det är skillnad mellan att pressa och mosa.
Ja, man vet, man, som man gör om man är lite proffsig som jag är i köket.
Ja.
Då mosar man ju vitlöksklyftan med den liksom tjocka sidan av kniven. Som bara fem hackar den. Då har man en perfekt vitlök.
Okej. Okay. Men känner du igen det här, Anders, att förr i tiden att man undvek vitlök för att inte få dålig andedräkt?
Ja, men det tycker jag nog att man gör i viss mån fortfarande. Det är ju så att man luktar lite skumt av vitlök.
Kommer du ihåg att det var en snackis det här med
absolut,
vitlök?
Absolut, absolut.
Om du skulle på dejt så ville du inte att morsan skulle göra köttfärssås med vitlök?
Nej, nej, nej. Och det var också en sån där grej som 80-talets rasister använde. Att man ska, kommer de här vitlöksdoftarna hit och sånt.
Att italienare och greker kom hit
och luktade vitlök.
Och stal våra jobb och tjejer och luktade vitlök.
Ja. Ja, rasister har aldrig varit smart. Nej. Men liksom berömda för sitt stora intellekt.
Vad tror du har förändrats sedan 80-talet då? Tror du att vitlöken har genmodifierats eller är det det här med att vi har slutat pressa vitlöken?
Nej, jag tror nog att jag har ingen aning.
Jag har kollat upp det. Först och främst, du har rätt. Vitlök påverkar vår andedräkt.
Såklart.
Det där hon skriver att man får dålig andedräkt dagen efter, hur fasiken kan det hänga ihop? Det är ju i munnen man har vitlöken och den måste ju smaksätta köttet i munnen och tungan.
Ja,
och
sen grönsakerna kan ju vara grönsaker också såklart. Ja.
Nej, men alltså att det smaksätter slemhinnorna och vår tunga och att det är det som luktar ut. Liksom. Varför luktar det då dåligt dagen efter?
Ja, men det är väl magsyrorna som förändras på något sätt såklart.
Att magsyrorna förändras?
Ja, men där andedräkten så att säga bildas.
Så här ligger det till. Aha. Vitlök innehåller en kemisk förening som heter alin.
Var många i, det känns så här i alla fall. Jag vet en, men det känns som det var flera hundra i Linköping som heter alin i efternamn.
Jaha!
Men så Peter alin. Heter du alin? Hör av dig.
Nej, jag inte det. När en vitlök skadas, till exempel genom att man hackar den eller tuggar den, så ombildas det här ämnet alin till en annan kemisk förening som heter allicin. Där kanske du är något på spåret då. När man pressar, när man mosar och hackar vitlök kanske man skadar den mindre än när den pressades.
Ja, det är väl ungefär det som jag minns av klippet också. Ja.
Och därför kanske det bildas mindre allicin. Allicin är en svavelbaserad förening och det är detta som ger vitlöken dess speciella doft. Men när du äter vitlök så absorberas dessa svavelföreningar i blodomloppet och sprids genom kroppen.
Mm.
Bland annat till lungorna.
Ah, lungorna såklart, ja.
Och där andas du ut
allicin.
De här är svavelföreningarna.
Aj, aj,
så det är därför du får dålig andedräkt. Inte för att vitlöken
ligger och gror i magen.
Nej, eller i munnen. Nej. Utan den kommer alltså
ur lungorna.
Pia frågade om vitlökssorterna genmodifierats för att lukta mindre. Och jag hittade faktiskt en artikel från år 2000 om en italiensk forskare som försökte genmanipulera vitlök. Men jag har inte hittat något som tyder det minsta på att den vitlök vi köper i matbutikerna är genmanipulerad på detta vis. Så nej.
Nej.
Svaret är helt enkelt
ja.
Att vi vant oss.
Ja, ja.
När alla luktar vitlök hela tiden runt omkring oss ja. Så blir det det nya normala. Ge mig vitlök, jag vill ha vitlök.
Vi går vidare och jag tänkte ge mig in under fliken för våra lite kortare svar nämligen.
Tre snabba.
Tre snabba idag med under rubriken. Två ganska snabba och en kort.
Jaha.
Fråga ett. Hej, Anders och Måns. Har hajar ljud? Tänker som lejonet eller tigern, rytande eller hästens gnägg. Efter att ha sett filmer om hajar så känns det ju som om de har ett ljud. Men känsla är sällan en grogrund för fakta, så jag vänder mig till er två. Gör hajar ljud, Viktor.
Jag tror att hajar har det här ljudet.
Nej, det är ju Psycho. Det är ju Alfred Hitchcock som har den humlet. Hajar låter ju så här.
Ja, men vad på kroppen gör de det där ljudet?
Enligt American Oceans så gör hajar ljud. Men de är inte hörbara för människan. Man skriver, de använder en mängd olika metoder för att kommunicera med varandra, inklusive kroppsspråk, beröring och elektriska signaler. Vissa hajarter har varit kända för att producera ett lågfrekvent ljud som ett morrande. Men dessa ljud är inte tillräckligt höga för att höras över lång avstånd och för människan. Runt Australien finns det en form av katthaj. Och den kan blåsa upp sig på samma sätt som en bläckfisk om den är hotad.
Och så säger den, miau.
Men jag gillar ditt skämt. Och då ser den mycket större och mycket mer farlig ut, eller hur?
Ja.
Den kan öka 3 gånger i diameter genom att suga i sig vatten, den här hajen.
Den pumpar upp sig med vatten.
Ja. Och om den här hajen då fångas och dras upp till ytan.
Nej, det är klart att göra det. Den måste vara superlångsam när den har pumpat upp sig med flera ton vatten.
Nej, men om den gör det när den inte är uppblåst. Då kan den liksom blåsas upp när den kommer upp till ytan med luft istället.
Aj då.
Och då kan den frambringa någon slags högljudda rapningar.
Som en ballong. Så.
Precis så. Precis så. Men det är inget läte.
Nej.
Nej. Men mycket nära släkt med hajar är ju däremot rockor. De är nästan hajar. De kan göra ljud. Förra året bevisade forskare från Sverige och Australien att minst 2 arter av rocka kan göra ljud. Och då undrar du kanske vad heter den här forskaren som uttalar sig?
Mm.
Har du en gissning?
Rockström.
Nej, men det är en väldigt bra gissning. Du är på gång idag.
Ja.
Både mjau-ljudet och att forskaren heter Rockström. Kanon.
Nej, men också det här att rock och att deras ljud låter som rock. Musik.
Ja, nej. Ja. Vi går vidare.
Ja.
Han heter Lachan Fetterplace.
Nej, jag hade inte gissat det även om jag hade fått 3 gissningar.
Ja, men det är ett bra namn. Fetterplace. Han säger då att det är de här 2 olika rockarterna av stingrockor som kan göra ljud. Det är ett försvarsläte. Jag läser vidare på forskning.se och där hittar jag också en länk till det här mycket, mycket läskiga ljudet.
Mm-hmm.
Så här låter hajens farliga släkting stingrockan.
Om det kommer en låt med sting nu.
Nej.
En rocklåt med sting.
Nej.
De spikar något, de bygger något. När jag försöker sova på söndag förmiddagarna så är det alltså rockor som låter. Ja, det var inte så skräckinjagande.
Ja, Om jag lägger den här musiken under. Ja, håller med dig. Det låter som när man stänger av och på lyset i badrummet ungefär. Inte så läskigt. Nej. Fråga 2.
Jasså?
Det är ju 3 snabbare här.
Ja, ja, ja.
Hej Anders och Måns. Varför finns det inte apelsinsylt? Mattias som har skrivit det här, en stor matvarukedja skriver på sin hemsida apelsinsylt är en särigen men utsökt sylt som man lätt kan göra själv. Jag drar inte receptet som finns här, det kan du säkert hitta själv. Men apelsinsylt finns och har en egen smak. Man kan säga att apelsinsylt är lite syltens Peter Sippen.
För att den har en egen smak.
Fråga tre.
Nej, vad är det för skillnad på sylt och marmelad då?
Det tror jag är sockerhalten. Tjena, lyssna på en annan podd i vänta på nytt avsnitt från er. Och då kom uttrycket gallimatias. Vet att det innebär att man typ pratar strunt. Men var 17 kommer det ifrån? Vem var denna Mattias? Och vad var han för en som fick ett sånt uttryck skapat efter sig? Har det gått, Madde?
Gallimatias.
Som så ofta när det kommer till språk så vet man inte riktigt alltid hur det ligger till.
Nej.
Vad vi vet säkert är att vi har lånat ordet från franskans gallimatias. Som tycks ha dykt upp någonstans på 1500-talet.
Mm.
Och det uttalas garanterat inte så. Nej. Som jag gjorde det.
Gallimatias.
Så tror jag exakt, ja, att det
är. Jag har facit.
Vi lyssnar på Måns en gång till.
Gallimatias.
En väldigt vanligt förekommande skröna handlar om att det kommer från en romersk domare.
Ja.
Det var ett rättsmål angående en stulen tupp. Och tuppens ägare hette då Mattias. Men domaren
Mattias, är det ett så gammalt namn?
Ja, det är en skröna det här.
Ja.
Men domaren råkade liksom säga fel och sa gallimatias, vilket då betyder tuppens Mattias.
Han råkade säga fel, ja, och folk började reta honom.
Ja.
Och så fastnade det så än idag.
Så, ja.
För att den här stackars domaren sa att det där var Matteus tupp. Det är tuppens Matteus.
Ja. Det är en väldigt vanligt förekommande skröna. Den stämmer förmodligen inte.
Nej, det tror inte jag.
Dagens Nyheter presenterar 2006 två andra teorier. Den första lyder att det är en ombildning av ett folkligt latinskt ord, ballimatia, som betyder obscena visor.
Det där du säger, det är struntprat. Det är obscena visor.
Det är inte riktigt bra, eller hur?
Inte helt logiskt.
Nej. Nästa teori är den som jag tror på, den som förekommer på flest sidor som jag känner att jag kan lita någorlunda på. Ordet struntprat, alltså gallimatias, uppstod på disputationerna i det medeltida universitetet i Paris. Diskussionerna, de gick så häftigt till att deltagarna liknades vid stridstuppar. Och då kom den här verksamheten att kallas då lite sådär retsamt för stridstuppsvetenskap.
Ja.
Och latin för tupp, då har du skrivit en hel julkalender om.
Galli.
Gallus.
Gallus.
Och sen skriver då Wikipedia. De här disputationerna råkade i vanrykte till följd av de barocka ämnen som behandlades. Och gallimatias blev då synonymt med struntprat.
Ja, ja, ja.
Det är ju en bra teori.
Ja,
den tror jag
den
mest
tar vi
på. Ja. Sen skriver Wikipedia också att det är titeln på B-sidan på den svenska hiphop-singen Ja från 1989 med blivande just det, då under namnet Crawford. Och den är nog inte så bra, för den har jag inte lyckats hitta någonstans på hela internet. Vi går vidare.
I förra avsnittet så pratade jag om negationer i frågor. Ska,
ja,
vi inte ta en öl?
Just det.
Och kom fram till att...
Ska vi inte gå och ta ett bad?
Just det. Mm. Kom fram till att det var ett otyg som gör det svårare att
förstå.
Ska
vi inte se en film? Så det till exempel.
Exakt.
Som exempel.
Så här skriver Charlie...
Ska vi inte äta en god mittmat? Här hittar jag på ett eget exempel.
Ja, det är bra. Så här skriver Charlie... Lyssna på veckans avsnitt när ni är rörande överens om att man inte använder negationer i engelska frågor.
Ja, just det, ja. Såg det där.
Mm. Man säger inte you and I should pick a movie, påstår ni.
Should not pick a movie.
Men ja, det är väl just det man gör med till exempel frågan wouldn't it be nice to go and see a movie?
Skulle det inte vara trevligt?
Du har naturligtvis helt rätt, Charlie. Ja. Och vi hade fel.
Ja.
Det här med negationer i frågor finns även i andra språk.
Engelskans.
Och Anders, i förra avsnittet så sa du, citat, morgonrocken är nederdelsplaggens täckkeps.
Ja, det sa jag.
Så här skriver Elin. Ja. Menar Anders att överdelsplagg bara är mössa och kepsa?
Ja.
Att allt från hakan och neråt är underdel?
Ja.
Att bara huvudet liksom är kroppens överdel?
Ja.
Jag tänker att midjan är gränsen.
Ja, nej.
Ta en träningsoverall.
Ja.
Är det endast ett nederdelsplagg?
Ja.
Ja, men bra Anders, då har vi rätt ut det. I alla fall.
Ja, men ord som man hittar på själv får man väl bestämma över, va? Vi ska ha mer återkoppling. Och istället för att spela ingen spelar vi en ny jingle som vi har fått från Dag P. Nu ska det handla om föräldraskap.
Ja. Tack Dag! Kort och härlig.
Ja, lättanvänd. Om man ska prata om just för föräldraskap.
Och det ska du.
Det är återkoppling på vad jag pratade om förra avsnittet. Hej Anders och Måns. I förra avsnittet berättade Anders om hur lång tid det går mellan födslar i en syskonskara. Men med all internationell forskning så missar han en viktig del i svaret angående Sverige. Här har vi sedan 1980-talet en så kallad snabbhetspremie. Alltså föder man nästa barn inom 30 månader så slipper man gå ner i inkomst i och med det andra barnet. Utan den premien så hade föräldrar oftast haft en mycket lägre föräldraersättning för det andra barnet. Mellanrummet mellan födslar minskade med 6 månader när premien infördes. Tyvärr minskade också kvinnors utbildningsnivå märkbart eftersom kvinnor nu ännu mer än på 80-talet fick ta ansvar för alla barn som kom till världen i rasande fart. 2017 kom en utredning som föreslog att snabbhetspremien skulle slopas. Regeringen valde att inte lyssna på sin egen utredning och premien finns kvar. Tack för en bra podd, David Hell.
Du skaffade ju barn i en rasande takt. Var det här en del av... snabbhetspremien.
Nej,
du var ute efter snabbhetspremien.
Nej, jag är bra på mycket. Men jag vet att det, men det, så jag planerar inte mina barn ute på ekonomin på det sättet. Men jag vet att det pratades om den. Jag minns den.
Snabbhetspremien, ja.
Ska vi pausa?
Men du fick snabbhetspremien.
Ja, det antar jag. Jag var ju så snabb. Så snabb som jag var så ska jag väl ha snabbhetspremien.
Såklart.
Ja, nu tar vi paus för lite information.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkmord, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag då åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Jag tar den sista återkopplingen, den här gillar jag nämligen. Du pratade med vår vän kompositören Kristoffer om att skapa ny musik. Mm. Vår lyssnare hade problem med att alla hennes kompositioner blev lite som lovsång. Och du skojade lite och tipsade om att hon skulle försöka skriva black metal. Och då skulle det kanske inte bli så mycket som lovsång.
Mm.
Haha, skrattade vi lite. Och Kristoffer, vår vän kompositören som vi pratade med, han blev lite orolig. Tjej fick vi. Jag läser. Hej på er. Kristoffers oro för kombinationen lovsång och death metal fick mig att tänka på det kristna death metal-bandet Mortification. Som på 90-talet gav ut bland annat den här klämmiga melodin. För visst går det att kombinera lovsång och death metal, inga som helst problem.
Fredrik har skickat en fråga till oss. Han skriver så här: Hejpa, Andy Boy och Monstret. Hur många kändisar finns det? Och har det blivit fler sedan 80-talet när jag var liten? Jo, men det har det väl, fortsätter Fredrik. Men har det blivit fler per capita? Kiamisai, Fredrik.
Skriver han med Gida Kiamisai?
Ja, men precis.
Aha,
Tack för frågan, Ankan. Mm. Är du nöjd med att vara kändis?
Jag var ju, som jag nämnde, på Liseberg. Liseberg är ju befolkat av den grupp människor på hela planeten faktiskt som är allra mest imponerade av kändisar. Det vill säga barn i åldern 12 år typ. Mm. Jag tror att jag tog kanske 200 selfiesar med olika människor. Det blev lite större till slut för att jag ville hinna med olika karuseller och följa med mina döttrar.
Ja, ja, ja.
Men annars, det är ju, ingår ju det här jobbet.
Just det. Var det på deras initiativ eller på ditt?
Nej, det var ju främst på deras.
Ja. Att de kom fram.
Det skulle inte kännas helt okej att gå fram till någon 12-åring. Hej, ska du och jag ta en bild?
Nej. Men det finns det några fördelar med att vara kändis då?
Ja, man får roliga jobb. Man får göra roliga saker. Man får roliga uppdrag. Man tjänar pengar på att inte jobba allt för hårt. Så att det är inte alls dumt att vara kändis.
Ja, finns det några nackdelar förutom det där att barn vill ta selfies då?
Ja.
Alltså en gång så intervjuade jag Hasse Kvinnaböske Andersson efter han hade gjort den här låten.
Änglahund.
Guld och gröna skogar, ja, precis. Mm. Då sa han, jag kan inte gå till tåg utan att ta flera hundra selfies.
Nej.
Han var den trevligaste, men han var också lite besvärad av att han knappt hann med det han skulle på dagarna.
Nej.
En annan nackdel, att gubbar i tech-keps kommer fram till sig och säger att du ska klippa det.
Och en annan nackdel är att ibland så vill man ju liksom bara bli lite, ursäkta, men man blir lite full och göra bort sig och dansa fuldans och sånt.
Mm.
Och då känner jag en viss oro att någon ska filma det och lägga ut det.
Det finns många konstiga kändisar nu för tiden, Ankan.
Mm.
Men det fanns konstiga kändisar när vi var barn också, Anders.
Det, absolut.
SVT hade ett väldigt genomslag.
Mm.
Om man var ICA-handlare i Uddevalla och blev intervjuad en gång i Aktuellt, så var man kändis resten av livet.
Ja.
Knattereportrar i Barnjournalen blev igenkända på stan även efter puberteten.
Ja.
Hur många kändisar tror du det finns i hela världen, Anders?
Nej, men det kan jag väl omöjligt veta.
Nej. År 2013 försökte vetenskapsjournalisten Samuel Erbsman räkna ut det här. Alltså hur många kändisar det finns i världen. I tidningen Wired. Och han tänkte så här. För att få någon att skriva en Wikipedia-sida om dig så måste du ju vara lite känd. Det kan vara popstjärnor, idrottare, politiker, seriemördare, alla sorters kändisar.
Ja, kompositörer. Och, eller bara agitatorer kanske.
Också, alla sorters kändisar. Så då kollade han hur många artiklar det fanns om levande människor på engelskspråkiga Wikipedia. Och vid den tiden så var det cirka 600 000. Han delade detta tal med hela världens befolkning som var då drygt 7 miljarder och kom fram till att 0,009% av människorna på jorden är kända.
Ja, det var 9 promille väl?
Ungefär alltså en person på 10 000.
Aha.
Men så insåg han att det här var kanske inte bästa sätt att räkna på eftersom man missar en massa kändisar.
Mm.
Det finns såklart en massa svenska kändisar som inte har engelska Wikipedia-sidor och ryska och somaliska och madagaskiska.
Mm.
Hur många madagaskiska kändisar känner du till, Anders?
Nej, det är bara de från den där tecknade filmen såklart.
Ja, ja. Är de från Madagaskar?
Nej.
De är på väg till Madagaskar.
Ja, jag har inte sett filmen. Jag ljög lite grann för att
verka intressant.
Verka intressant, ja.
Du känner inte till en enda kändis från Madagaskar, men det såklart finns det.
Mm.
Så du gjorde den här journalisten istället så att han delade de här 600 000 artiklarna om levande människor på engelskspråkiga Wikipedia med hur många människor det finns i den engelskspråkiga världen.
Mycket bättre.
Och då kom man fram till att hela 0,04% är kända. Det vill säga en person på 2000.
Det är 40 promille.
Det är det säkert, ja.
Ja, det var ju mer än vad jag gissade. Det var 25 promille.
Ja, ja. I Malmö.
Jag tror att de som jobbar med matematik sitter nu och säger nej, tyst Anders, tyst.
Ja, men den matematik som jag redovisar här har ju inte jag räknat ut, så den kan ju vara rätt alltså.
Ja, men vi borde ju kunna procent och promille, men jag kan det om jag får använda min miniräknare.
I Malmö bor det 325 000 personer.
Mm.
Om en person på 2000 är känd så skulle vi ha 163 kändisar i Malmö. Låter det rimligt, Anders?
Jag tycker det låter fullt rimligt.
Vilka kommer du på?
Okej, hela Wilmer X.
Stick. Mickey, ja. Stickebom, ja. Och Nisse såklart,
ja.
Och Jalle.
Ja. Ja. Pernilla Månsson.
Ja, där är vi uppe i 6.
Ann Lundberg.
7, ja. Dr. Rock, ja. 8.
Du och jag.
9, 10.
Ja. Kalle Lind.
11.
Valle Westersson.
12.
Ola Norén.
Torrik Taylor. Ja, ja. 14.
Ja, ja, ja. Det här är bara... Och då har vi... Det här är bara liksom mediekändisar.
Ja.
Vi har säkert... Vi har författare. Hon som skrev... Jag har blivit lämnad av hela Malmö till exempel.
Just det.
Glömmer vad hon heter. Vad har vi mer för kändisar?
Ja, du är inte uppe i 163 stycken.
Simon Svensson är väl kändis.
Det är såklart.
Ja, ja, ja. Jonathan Unge bor i Malmö.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, men vi, alltså det gick ändå rätt snabbt att komma upp i 20. Och fast här hade vi kommit upp i 163.
Ja, ja, ja.
Det verkar rimligt.
Och det här var ju bara i vår närmsta omkrets.
Men hur många kändisar skulle vi då ha i hela Sverige om man köper den här journalistens sätt att räkna? Jo, 5210 stycken.
Ja, det är för, jag tror det är för lågt.
Du tror att det är för lågt?
Ja, ja, ja. Nej, men är kändisar som kan vara någon träskulptör i liksom Uddevalla, är ju kändis också ju.
Är vem då?
Ja, jag vet. Jag vet inte vem henne är, men
i vissa kretsar, i träskulptörkretsar.
Ja, ja, absolut, det måste ju räknas in i den där definitionen. Ja, då tycker jag det är för lågt.
Och så är det ju att vi räknar ju med Samuel Arbsmans siffror från 2013.
Mm.
Och Fredrik, brevskrivaren, undrar om det har blivit fler kändisar per capita sen vi var små. Och det är väldigt svårt att kolla.
Jag tror många skulle säga, det har väl blivit i och med alla sociala medier och så. Men det är fortfarande, enligt den där definitionen, det var ju fortfarande de som inte höll på med sociala medier höll väl på med träskulpturer för.
Kanske inte exakt de, men jag förstår ditt resonemang. Ja. Absolut. Det är svårt att kolla, men vi kan ju räkna om det har blivit fler kändisar per capita sedan den här artikeln skrevs i Wired 2013, om vi använder hans metoder. Idag, 10 år senare, har antalet artiklar om levande personer på engelskspråkiga Wikipedia ökat från 600 000
ja.
Till nästan 1,1 miljon.
Ja, men det är kanske också för att Wikipedia i sig har blivit bättre.
Kanske. Antalet kändisar har alltså ökat med 78%.
Oj, 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 det är en markant ökning. Men han skulle investera sina aktier i kändisaktiebolaget. Bra investering.
Har jordens befolkning ökat lika mycket? 78% på 10 år?
Nej.
16% endast. Från 7 miljarder till 8,1 miljarder. Alltså har andelen kändisar ökat de senaste 10 åren. Det är alla influencers och TikTok-stjärnor.
Ja, men också att Wikipedia har blivit bättre på att fånga upp träkonstnärer, ja. Och sånt.
Om vi använder de här aktuella siffrorna så skulle vi ha 9274 kändisar i Sverige. Låter det mer rimligt alls? Ja,
mer rimligt, men fortfarande inte tillräckligt rimligt. Jag tror vi har 12 000 kändisar i Sverige.
Men säg dem då. Anledningen...
Jag vet ju att det finns en, alltså bara Anders Johansson finns ju en kändis till som heter... Vem? Två till.
Vem då?
Det finns en författare som bor i Kalmar och så finns det han som Anders Johansson som var med i den här talangtävlingen på TV.
Så bara Anders Johansson finns tre?
Ja.
Anledningen till
han skrev väldigt mycket böcker om Öland, han Anders Johansson. Jag skojat om det en gång. Alla de hade väldigt tråkiga titlar. Utblick över Öland. Ängar på Öland, så heter böckerna. Det är väldigt, väldigt tråkiga verkar de.
Anledningen till att du inte kan rabbla alla de här 9274 kändisarna vi har i Sverige är att den mänskliga hjärnan inte kan hålla reda på så många människor.
Nej, det är väl 50 eller någonting vi klarar.
Nej, men det finns en begränsning.
Ja, ja.
Så för varje ny TikTok-stjärna du lägger på minnet, Anders, så måste du glömma bort Robinson Herman, eller Ludmilla Engqvist, eller Mikael Pernfors, eller Ylva Marie Thomson, eller Baron Jugge. Eller B2 från Banana i Pyjamas. Ja. Eller Marius och Martinus. Då kan du ju lägga två nya kändisar på minnet.
Ja, fast jag tror de tar jag i minnet går som en, tror jag.
Enligt den brittiska antropologen och psykologen Robin Dunbar så kan vi människor känna igen 1500 personer.
Oj, jättemycket.
Känna igen.
Jag känner igen. Ja.
Du menar att man bara kunde känna igen 50 personer?
Ja, nej, men det är något så här, en grupp ska vara 50 för att man skulle kunna hålla.
Ah, jag kommer till detta. Ja, du har helt rätt. Det är Robin Dunbars forskning som du refererar till.
Ja.
Han har kommit fram till det här med att vi kan känna igen 1500 personer genom att mäta vår hjärnbark.
Ja.
Dunbar blev känd på 90-talet när Malcolm Gladwell skrev om hans forskning i boken The Tipping Point.
Det är just den som jag har läst.
Men då handlar det inte om kändisar, utan om hur många människor man kan, citat, ha meningsfulla sociala kontakter med.
Ja, det var på företag. Det handlade om företag. Man skulle dela upp företag i 50 delar. Alltså det var bara 50 på varje företagsdel. Så det skulle bli trevligare att jobba.
Mm. Men du har helt rätt och helt fel. Inte 50.
Nej.
Det hela började med att Dunbar frågade sig varför primater lägger så mycket tid på att ta hand om varandra. På engelska kallades för social grooming.
Mm.
Det är att babianer plockar loppor i varandras päls och katter slickar varandras päls. Väldigt många djur tar hand om varandras päls.
Mm-hmm.
Men många djur smeker också varandra, kliar och masserar varandra. Mm. Det finns en praktisk anledning.
Tror du att det finns andra djur? Alltså med djuret människan kliar ju många andra djur.
Ja.
Finns det många djur som kliar, förutom människor som kliar på andra djur?
Djur som går fram till andra djur och kliar dem.
Mm-hmm.
Men finns det något djur som brukar komma fram till dig, Anders, och kliar dig?
Ja, hästar gör ju det.
Vadå?
Fast det är ju med att de använder den som träd. Social grooming, där var vi.
Ja, det finns en praktisk anledning att man håller varandra rena på ställen på kroppen där man själv inte når.
Ja, hundar har ju inte sådana här kligrejer som man kan köpa på skänningen i marken som man kan klia sig själv på ryggen när man duschar.
Men både djuret som pysslar om den andra individen och den som får ta emot får också lägre stressnivåer i kroppen.
Mm. Mm. Men vi gillar väl att kramas och vara nära och ta på varandra.
Ja, och framförallt så fyller det en social funktion. Djur som
groomar. Också en sexuell funktion i vissa avseenden.
Om du kliar en hund, Anders.
Nej.
Men... Är det sexuellt?
Nej, men om man kliar en annan människa.
Är det sexuellt?
Ja, det kan det väl vara.
Du ska aldrig mer få klia mig. Djur som groomar varandra får ett starkare socialt
band. Vad svårt det måste vara för dig att berätta någonting för våra lyssnare för att jag stör. Så jag ska försöka skärpa mig nu och hålla mig till ditt ämne.
Djur som groomar varandra får ett starkare socialt band. Den här antropologen Dunbar menade att primater har stora hjärnor för att de lever i socialt komplexa samhällen. Och att det utifrån tjockleken på ett djurs neokortex, alltså den yttersta delen av hjärnbarken i hjärnan, gick att förutspå det maximala antalet sociala relationer ett djur klarar att upprätthålla.
Jag minns detta, ja.
Han mätte hjärnbarken på schimpanser och kom fram till att de borde kunna upprätthålla relationer till 25-30 andra schimpanser. Och så jämförde han det med storleken på schimpansflockar som oftast är 10-30 individer. Och tyckte att han hade fått rätt. Han gjorde detta med 32 olika sorts primater och tyckte sig se ett klart samband mellan tjockleken på hjärnbarken och storleken på flocken. Och när han hade gjort detta så tänkte han, om jag skulle ta och mäta hjärnbarken på människor.
Just det. Och då kom man fram till den här siffran som jag då trodde var 50, men det var det inte då.
Han mätte hjärnbarken på människor och kom fram till att människor borde kunna ha meningsfulla sociala kontakter med max 147,8 andra människor. Men jag fixar inte våra hjärnor.
0,8? Nej då.
Jo, detta avrundades till 150 som fick namnet Dunbars tal. Så det är det du har fiskat efter.
Ja,
Han menar att om en grupp växer sig större än 150 personer så blir det svårhanterligt för oss människor. Och han letade exempel i mänsklighetens historia. Och hittade naturligtvis såna här exempel. För om man letar efter något
så kan man hitta exempel.
Så kommer man hitta. 150 var ett återkommande siffra i allt från tidiga jägarsamhällen, medeltida byar till militära kompanier hela vägen från Romarriket till Sovjetunionen. Och det här fick som sagt ett enormt genomslag. Till och med du läste boken, Anders.
Ja, tipping point.
När Skatteverket år 2007 skulle göra en omorganisation bland sina 10 000 anställda, så bestämde de att varje kontor skulle ha max
148,8 anställda. Ha.
Precis, max 150 anställda.
Mm.
Och detta alltså eftersom Dunbars tal var 150.
Jag gissar att forskare i efterhand har ifrågasatt
det här. Ja, det tror
jag. Jag tror att de har gjort det i allra högsta grad. Så det är typiskt sån här grej som är lätt att förstå och tycker man är jättespännande. Men när det kommer någon som säger, nej det där stämde inte, inte alls lika bra nyhet.
Nej, eller hur?
Ja, det är precis som det här med kvinnor och menstruation.
Mm.
Att kvinnor får samkörd menstruationscykel om de lever tillsammans. Inte sant, men det är en jävla god nyhet.
Skatteverket trodde då att fler personer än 150, det skulle bli svårt att skapa sammanhållning och härlig stämning.
Mm.
Vilket ju är det man förknippar med Skatteverket.
Jag fick ett brev från dem i förra veckan som gjorde mig extremt stressad.
Okay.
Men jag ringde upp och fick väldigt bra hjälp.
Ja.
Mm. Kanske för att de var bara 150 på kontoret.
Värt att notera är ju då att Skatteverket alltså inte tror att deras anställda har någon som helst familj eller andra vänner utanför jobbet. För då hade de ju kommit över 150 totalt.
Ja.
Dunbars tal lanserades 1992 och sedan dess har han pillat med sin teori, vidareutvecklade den. En av hans idéer är att mänskliga relationer kan delas upp i olika nivåer av närhet.
Mm.
Enligt Dunbar klarar en genomsnittlig människa av att ha 5 stycken bästa vänner.
Mm.
Och det här är ofta partner och familj.
Mm.
5 stycken. Nästa nivå är nära vänner och där klarar man av 15 stycken.
Mm.
Men då ingår de 5 bästa vännerna i dem då.
Jaha.
Men nära vänner menar Dunbar de man hör av sig till minst en gång i månaden.
Det är väl inte nära vän?
Jag har massa nära vänner som jag inte hör av mig till en gång i månaden.
Men det är för att du är lite socialt konstig.
Och då hör du av dig till fler än 15 personer många gånger i månaden?
Ja.
Hmm. Nästa steg, vänner, det är de du skulle bjuda på fest.
Mm-hmm.
Och enligt Dunbar är det 50 stycken.
Nej, jag gillar inte Dunbar. Jag är mycket tveksam.
Sen kommer vi till Dunbars tal. Alltså det var ju de människor man kan ha meningsfulla sociala kontakter med. Och det är ju max 147,8. Och det är de här han kallar bekanta.
Mm.
Ja. Nästa steg, ytligt bekanta, 500. Till sist de 1500 personer som är max som vi kan känna igen. Och de här antalen personer, relationer på varje nivå, handlar inte bara om kognitiva begränsningar. Att vår hjärnbark inte klarar av att hantera mer information. Utan också om att det tar tid att upprätthålla sociala band och vänskaper.
Mm, ja. Men visst har han blivit ifrågasatt ja. Efterhand. Ja,
ja, ja, ja. Ja. Väldigt många blev inspirerade av Dunbars forskning. Och Jeffrey A. Hall, professor i kommunikationsstudier vid University of Kansas, bestämde sig för att försöka räkna ut hur lång tid det tar att skaffa sig en vän. 2018 publicerade han en artikel i tidskriften Journal of Social and Personal Relationships. Och den hade rubriken How many hours does it take to make a friend? Alltså hur många timmar tar det att få en vän?
Ja, ja.
Och han menar att man måste umgås i 50 timmar för att gå från bekant till vän.
Jaha.
Och cirka 200 timmar från att gå från vän till nära vän.
Oj, vad många timmar.
Anders, vad tycker du om Dunbars tal och hans forskning?
Jag tror att han är något på spåren i avseendet att det är svårt att ha hur många liksom, relationer som helst och koll på dem.
Mm.
Men jag tror att det här tror jag är skarpt ifrågasatt.
Ja, du är inte den enda som är skeptisk. Så här säger Patrik Lindenfors, docent i zoologisk ekologi vid Stockholms universitet. Hela teorin bakom Dunbars tal är bristfällig.
Jaha.
Andra primathjärnor hanterar inte information riktigt likadant som människors hjärnor. Och så här säger Johan Lind på Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet. Begränsas människans sociala interaktioner genetiskt av hjärnans uppbyggnad? Ja, i viss mån, självklart, men inte alls på det sätt som har föreslagits. Ny forskning inom kulturell evolution om arv och miljö visar hur genomträngande det kulturella arvet är för vad vi människor gör och hur vi tänker. Precis som att man kan träna upp sig och komma ihåg oerhört många decimaler i talet pi, så kan vår hjärna tränas i antal sociala kontakter. Så det är väl det du har gjort, Ankan, då? Att du har tränat upp din sociala förmåga?
Ja, men just nu håller jag på att jobba så mycket så jag håller på att göra mig om alla vänner igen. Så nu kan min sociala förmåga slappna av. Jag håller på att bli superensam.
För att sammanfatta, frågeställaren Fredrik. Ja. Enligt våra efterforskningar så finns det fler kändisar idag än på 80-talet.
Ja.
Kanske så många som 9274 stycken bara i Sverige.
Ja.
Anders tror 12 000.
Mm-hmm.
Men anledningen till att du inte känner till alla dessa kändisar är att din hjärna inte klarar av att känna igen dem. Klarar bara av att känna igen 1500 personer, i alla fall om man ska tro antropologen Robin Dunbar.
Och han tror inte alla på. Nu ett lite enklare ämne. Nu ska det handla om gurka. Ett bra ämne, en bra grönsak och en trevlig och lättodlad frukt. Hej, skriver Samuel. Jag stod i mitt kök nyss och slogs av tanken, finns det olika gurksorter på vanlig gurka? I affären säljs ju till exempel tomater i olika former, kvisttomater, körsbärstomater, plommontomater etc. För visst ser inte gurkorna i affären alltid helt likadana ut? Finns det olika sorter? Luras vi av affärernas lättja och går vi miste om viktig gurkkunskap? Med vänlig hälsning, Samuel.
Jag menar att det är de stora trågen med slanggurka att det ibland är lite olika sorters gurka där idag.
Ja,
för att ibland köper jag ju små, krispiga, ja. Heter de persiska gurkor?
Nej, det vet jag inte. Det finns ju sådana land, sådana så frilandsgurkor och så. Det är ju sådana små man lägger in som inte är goda att äta färska.
De här är supergoda att äta färska, men de är lite extra knapriga, inte så blöta.
Först och främst, hur lång är världens längsta gurka?
Oj, oj, oj. En svensk snittgurka är 35, eller?
Nej, det kan man tänka sig. 35-40 någonting. Ja.
40 tror du det är, en snittgurka?
Ja, 35 kanske.
35. Vad skulle då världens längsta gurka?
Ja.
2,5 meter?
Nej, alldeles för lång. 107 centimeter.
Så en snittgurka är alltså en tredjedel av världsrekordet.
Men det är ändå imponerande med en 107 centimeter lång gurka. Längre än en ganska lång pinne.
Ja.
Vad jag antar vår brevskrivare fiskar efter här, det är om det finns olika varianter på det vi vardagligt då kallar slanggurka. Alltså vanliga, lättböjda gröna gurkor. Att vi på samma sätt klumpar ihop gurkorna som vi gör med clementin, som då vi tror är en och samma frukt, när det finns hur många varianter som helst. Det har jag gått igenom i den här podden. Jag tar inte det igen. Det blir för tjatigt. Ska han prata om clementiner och alla sorter igen? Nej, det tänker jag inte göra. Ja, det finns såklart många varianter, även av den vanliga slanggurkan.
Jaha.
Bara på första bästa fröhandel hittar jag 11 sorters slanggurka. Och därför, Måns, ska vi nu leka leken slanggurka eller slanguttryck.
Ha! Rolig.
Den här är ganska svår, Måns. Jag kommer säga ett ord, eller ett litet uttryck, eller flera ord. Din uppgift är att avgöra om det är en variant av slanggurka eller någon engelsk variant av vardagligt tal. Är du med?
Mm.
Fråga 1. Market Moor.
Market Moor? Det är inget jag känner igen från film och tv och tuffa engelsmän. Jag tror att det är en slanggurka.
Det börjar starkt, det är en gurka. Det är en populär sort.
Jaha.
Föregångare till många av dagens mer förädlade gurkor. Mörkgröna gurkor, något taggiga.
Taggiga? Nej, nu blandar du ihop det med
fråga
krusper.
Fråga nummer 2. Miss Rona.
Miss Rona. Mm. Mariana kallas ju för diverse uttryck som har...
Är det en gurka eller ett slanguttryck?
Jag tror det är en slanguttryck för typ råhypnol.
Nej, fel. Det är ett slanguttryck för covid.
Ja!
Ja.
Rona.
Mm. Vi kör fråga nummer 3. 2 rätt hittills, Måns. Du är stark i leken slanggurka eller slanguttryck. Abaktor.
Hur stavar du det?
A-B-A-C-T-O-R.
Ja, det tror jag är en gurka.
Det är fel. Jaha. Det är en herde som själv bor skapen, han vaktar. Det är absolut ingen gurka.
Är detta ett slanguttryck som har dykt upp nyligen?
Nej.
Det här är alltså ett slanguttryck från typ Egypten 4000 år före Kristus, eller?
Ja, slanguttrycken förekommer alla i uppslagsboken Green's Dictionary of Slang.
Okej.
Okay. Slanthead.
Slanthead?
Ja.
Ah, det var en luring. Det här kan vara vilket sån.
Ja, gurkslantar till exempel. Slanthead. Ja, gurkslantar.
Ja.
Morotslantar främst kanske.
Jag tror det är en gurka.
Det är fel.
Slanthead.
Ja, det är något som är korkad helt enkelt.
En abaktör kan vara en slanthead.
Absolut. Du har 2 rätt och 2 fel och du måste sätta sista för att klara leken slanggurka eller slanguttryck.
Jag är redo.
Flamingo.
Men det finns ju ett helt vanligt ord som är flamingo.
Ja, men det är
inte... Och det är klart att man kallar säkert någonting för en flamingo också. Mm. Att det är... Jag tror att det är ett slanguttryck för en påse marijuana. Allt jag gissar på är olika sorts knark. En flamingo, jag köper en flamingo.
Det vill säga, flamingo förekommer inte i Green's Dictionary of Slang, utan flamingo är en växthusgurka av typen slang då.
Yeah.
Ja. Så du fick alltså 2 rätt och 3 fel.
Det här var jag inte bra på.
Det var jättedåligt. Men du ska få lite tröst. Vi ska avsluta leken med att lyssna på Tore Skogman när han sjunger om just gurka.
Hej gurka, det vill jag ha. Till kött och fläsk smakar det så bra. Både sallad och kål och lök. Emot gurkan går upp i rök. Hej gurkan, är aktuell. Till korv med mos och revbensspjäll. Om man äter en bit karré, så ska gurkan vara med.
Det där var ett avsnitt och nu är det avsnittet slut. Skriv jättegärna fler frågor till fraga@andersochmans.se. Just det, jag tänkte att du får vara med också. Vi säger så. Tack för den här veckan.
Puss och kram.
Here's a cool fact.
A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.